Kapitel 9. Att mista solen. Sidan 137. Kärlon försökte hålla ihop den ovana manteln om sig med ena handen och dessutom inte falla ur den ännu mer ovana sadeln. Hon manade klumpigt hästen framåt och följde Harin och hennes svärdsherre Moward genom hålet i luften som ledde från en stallgård i solpalatset till... Hon visste inte riktigt vart, bortsett från att det var en lång, öppen yta. Kallade man det för en glänta? Hon trodde det. En glänta som var större än däcket på en stävare, belägen bland förkrympta träd som växte glest utspridda över kullarna. Tallarna, de enda av träden som hon kände igen, var för små och krumma för att kunna användas till annat än kära och terpentin. De flesta av de andra hade grå, kala grenar som kom henne att tänka på benknotor. Morgonsolen hade precis letat sig upp över trädtopparna, och om möjligt var kylan ännu bittrare här än i staden som de just lämnat. Hon hoppades att hästen inte skulle trampa fel och få henne att ramla ner bland klipporna som stack upp överallt där markens matta och multnande löv inte var täckt av snö. Hon litade inte på hästar. Till skillnad från fartyg hade djuren egen vilja. De var förrädiska att klättra upp på. Och hästar hade tänder. Varje gång hennes riddjur visade sina, så nära hennes ben ryckte hon till. Sen klappade hon honom på halsen och gjorde lugnande ljud. I varje fall hoppades hon att han uppfattade dem som lugnande. Cadjuan själv, i enfärgad mörkgrön dräkt, satt avslappnat på en högväxt häst med svart man och svans och höll i de vävar som utgjorde portöppningen. Hon besvärades inte av hästar. Hon besvärades inte av någonting. En plötslig vindpust tryckte i den mörkgrå manteln som var utbredd över hästens bakdel, men hon visade inga tecken på att känna av kylan. Guldprydnaderna som dinglade runt hennes grå hårknut svängde när hon vred på huvudet för att betrakta Kärlon och hennes följeslagare. Hon såg bra ut, men inte så vacker att man skulle ha lagt märke till henne i en folksamling. Om det inte varit för att hennes släta ansikte inte passade till det grå håret. När man väl lärde känna henne var det för sent. Kärlon skulle ha gett mycket för att se hur väven var gjord, även om det innebar att vara i närheten av Cadjuan. Men hon hade inte fått komma ut på stallgården förrän portöppningen redan var klar. Och att se ett spänt segel betydde inte att man kunde hissa ett, än mindre vävade. Det enda hon visste om portöppningar var vad den kallades. När hon red förbi undvek hon Aishir Dens blick, men kände den ändå. Kvinnans ögon fick hennes tår att kröka sig och leta efter ett fotfäste som stigbyglarna inte kunde ge. Hon kunde inte se någon flyktväg, men hoppades kunna hitta en genom att studera Aishir Den. Hon medgav villigt att hon inte visste mycket om Aishir Den. Innan hon seglade till Carrain hade hon aldrig träffat någon och hade aldrig tänkt på dem annat än då hon tackat ljuset för att hon inte hade blivit utvald att bli en av dem. Men hon hade insett att det fanns strömmar bland Cadjuans följeslagare, djupt under ytan. Djupa, starka strömmar som kunde förändra allt som tycktes uppenbart på ytan. De fyra Aishirdena som hade ridit genom öppningen närmast efter Cadjuan väntade på sina hästar vid ena sidan av gläntan tillsammans med tre väktare. Kärlon var i varje fall säker på att Yvonne var den eldiga Alannas väktare och Thomas var den kraftiga lilla Varins. Men hon var också säker på att hon hade sett den mycket unge mannen som höll sig så nära fylliga Degen iklädd en ashamans svarta rock. Han kunde knappast vara väktare. Eller kunde han det? Iben var bara en pojke. Och ändå, varje gång kvinnan tittade på honom svällde hon upp av ännu mer stolthet än vanligt. Kumira, en kvinna med trevligt utseende och blå ögon som kunde bli som knivar när någonting intresserade henne, satt i sadeln en bit från de andra och studerade unge Eben med en blick så skarp att det var ett under att han inte låg flodd på marken. Jag tänker inte finna mig i det här länge till, muttrade Harine och dunkade sina nakna hälar mot stoets sidor för att djuret skulle fortsätta gå. Hennes gula sidenbrokadklänning hjälpte henne lika lite att sitta stadigt i sadeln som Shalons blå. Hon gungade och gled med djurets rörelser, nära att falla till marken för varje steg det tog. Vinden friskade i igen så att de lösa ändarna på hennes tygskärp fladdrade och manteln böljade bakom henne. Men hon vägrade att försöka hålla ordning på plagget. Mantlar användes inte mycket på skeppen. De kom i vägen och kunde trassla in sig i armar och ben när ens liv hängde på att man hade dem fria. Moward hade vägrat ta på sig någon och förlitade sig istället på den blå vadderade rock han bar på de kallaste haven. Nishun Behara, helt klädd i bronsfärgat ylle, red genom portöppningen och tittade runt som om hon ville se allt på en gång. Sen kom Elsa Penfell, som av någon anledning såg butter ut och höll manteln tätt om sig. Ingen av de andra Ishidena verkade bry sig mycket om att skyla sig mot kylan. Jag kanske kan få träffa Caramore, säger hon, brummade Harine och drog i tyglarna till stoet vände sig mot den sida av gläntan som låg mitt emot den där Ishidena samlades. Kanske. Och denna möjlighet erbjuder hon mig som vore den ett stort privilegium. Harine behövde inte säga vem hon menade. När Harine sa hon på det där sättet, med en ton som sved likt en brännmanet, kunde hon bara mena en enda kvinna. Jag har rätt att göra det, enligt giltigt avtal. Hon förvägrar mig det vi följer vi kom överens om. Jag måste lämna min segelfru kvar, och mina hjälpredor. Arian Borrelius uppenbarade sig i öppningen med lika spänt, uppmärksam uppsyn som om hon förväntat sig att hamna mitt i ett slag. Följd av Beldane Niram, som inte ens såg ut som en ACD. Båda var klädda i grönt. Arian helt och hållet. Beldane i slitsar i ärmar och kjol. Betyder det någonting? Förmodligen inte. Ska jag komma till Caramore undergiven som en jung man till en segelfru? När flera Ishidener var på samma plats framträdde deras slätkindade tidlöshet tydligare så att man inte kunde säga om någon av dem var 20 eller det dubbla än som hennes hår var vitt. Och Beldane såg bara ut som en vanlig 20-årig flicka. Vilket inte sa mer än färgen på hennes kjol. Ska jag vädra mina egna sängkläder och tvätta mitt eget linne? Hon låter allt vad etikett heter flyga och fara. Jag tänker inte tillåta det. Inte mer. Detta var gamla klagomål som hon hade gett luft åt ett dussin gånger sedan föregående kväll, då Catchwan la fram de villkor som gällde om de ville följa med henne. Villkoren hade varit hårda, men Harine hade inte haft något annat val än att gå med på dem. Vilket bara gjorde henne ännu bittrare. Shalon lyssnade med ett halvt öra, nickade och mumlade de svar som förväntades. Instämmande, naturligtvis. Hennes syster förväntade sig att hon skulle hålla med. Större delen av hennes uppmärksamhet var i smyg riktad mot Ishidena. Moward låtsades inte ens lyssna, men så var han också Harines svärdsherre. Även om Harine släppte efter lika lite som en våt knop när det gällde alla andra så gav hon Moad så mycket slack att vem som helst kunde ha trott att den gråhårige mannen med de hårda ögonen var hennes älskare. Särskilt som de båda hade förlorat sina äkta hälfter. Det kunde man i varje fall tro om man inte kände Harine. Harine skulle aldrig ta sig en älskare av lägre rang än hon själv. Vilket numera naturligtvis innebar att hon inte kunde få någon alls. I vilket fall som helst, när de väl låtit hästarna stanna i närheten av träden, lutade Moward ena armbågen mot den höga sadelknappen, vilade en hand mot elfenbensfästet på svärdet som satt instucket innanför hans gröna skärp och studerade öppet Ishidena och männen de hade med sig. Var hade han lärt sig att rida? Han såg faktiskt till freds ut. Det skulle ha räckt med en hastig blick på de 8 öronringarna av tyngsta sort och knuten på hans skärp för att se vilken rang han hade. även om han inte haft sitt svärd och sin dolk. Hade inte Eishedir något sätt att visa var de stod på rangstegen? Kunde de verkligen vara så oorganiserade? Vita tornet ansågs ju vara som någon mekanisk anordning som formade riken och regenter efter egen önskan. Fast nu verkade för all del maskineriet ha gått sönder. Jag sa, vart är det hon har fört oss, Shallon? Harins röst var som en iskall rakkniv och fick Shallon att blekna. Att tjäna under ett yngre syskon var alltid svårt, men Harin gjorde det verkligen inte lättare. I enskildhet var hon alltid minst sagt sval, och i ämbetet kunde hon mycket väl låta hänga upp en segelfru upp och ner i riggen, för att inte tala om en vindfinnerska. Och sedan min, den där unga landkvinnan, hade förutspått att Harin en dag skulle bli skeppsfru, hade hon blivit ännu vassare. Nu stirrade hon på Shallon med hård blick och lyfte sitt lilla doftkrus av guld som för att dölja en obehaglig odör, trots att kylan gjorde parfymen overksam. Shallon vände snabbt blicken mot skyn och försökte bedöma solens läge. Hon önskade att hennes sextant inte varit inlåst ombord på bränningen. De landbundna fick aldrig se en sextant, än mindre hur den användes. Men hon var ändå inte säker på att den skulle ha hjälpt henne mycket här. Visserligen var träden låga, men hon kunde likväl inte urskilja någon riktig horisont. Norrut växte kullarna till berg som löpte från nordost till sydväst. Hon kunde inte avgöra hur högt upp hon befann sig. På land gick det alldeles för mycket upp och ner överallt. Trots detta kunde alla vindfinnersker göra en grov uppskattning. Och när Harin krävde upplysningar väntade hon sig att få dem. Jag kan bara gissa, vågfru, sa hon. Harin såg ilsken ut, men ingen vindfinnerska skulle framföra en gissning som vore det en fastställd position. Jag tror att vi befinner oss 400 eller 500 rastmil söder om Carhain. Mer än så kan jag inte säga. En första dags lärling som gav en så lös uppskattning efter att ha använt en snörkäpp skulle ha blivit pryglad på ort och ställe. Men Shallon kände hur hon blev alldeles kall så snart det gick upp för henne vad hon egentligen hade sagt. 100 rastmil skulle vara en god dagsseglats för en stävare i bästa vind. Moad såg tankfull ut. Harin nickade sakta och stirrade rakt igenom Shallon som om hon kunde se stävare under fulla segel glida genom hål vävda i luften med kraftens hjälp. Då skulle havet sannligen bli deras. Hon ruskade på sig, böjde sig mot Shallon och spände blicken i henne. Du måste lära dig detta, kosta vad du vill. Säg att du ska spionera på mig om hon lär dig det. Om du lyckas övertyga henne kanske hon gör det. Om det är ljuset till behag. Eller så kanske du åtminstone kan komma tillräckligt nära någon av de andra för att lära dig det. Shallon fuktade läpparna. Hon hoppades att Harin inte hade sett hur hon ryckte till. Jag har vägrat en gång, vågfru. Hon hade varit tvungen att ge något slags förklaring till att Eishedén hade hållit henne fången i en vecka. Och det hade verkat säkrast att använda någonting som liknade sanningen. Harin visste alltihop. Utom hemligheten som Varin hade lockat ur dem. Utom att Shallon hade gått med på Catrans krav för att denna hemlighet skulle förbli dold. Ljuset skulle veta att hon ångrade vad som hänt med Aelil. Men hon kände sig så ensam att hon seglat för långt innan hon visste ordet av. Med Harin blev det aldrig några stillsamma samtal över en kanna sött te för att mildra de långa månader hon måste vara ifrån sin make Michel. Även i bästa fall skulle många månader till hinna gå innan hon kunde vila i hans famn igen. Med all respekt, varför skulle hon tro mig nu? För att du vill lära dig. Harin högg genom luften med ena handen. De landmunna tror alltid på girighet. Du blir förstås tvungen att berätta vissa saker för henne, för att visa att du sköter dig. Jag ska bestämma vad du ska säga varje dag. Jag kanske kan styra henne dit jag vill ha henne. Det kändes som om hårda fingrar grep om Shallons skalp. Hon hade haft för avsikt att berätta så lite som möjligt för Katjuan, och så sällan det gick, tills hon kom på något sätt att befria sig från henne. Om hon måste tala med Aishi Den varje dag, och än värre ljuga för henne, skulle kvinnan luska ut mer än Shalom ville, mer än Harin ville, mycket mer. Det var lika säkert som att solen gick upp på morgonen. Förlåt mig, vågfru, sa hon med varenda gnutta undergivenhet hon förmådde uppbåda. Men om jag får säga så... Hon avbröt sig tvärt när Shireen Nemdal kom framridande och höll in framför dem. De sista av Aesedena och väktarna hade kommit igenom öppningen och Katjuan lät den försvinna. Corell, en mager men ändå ganska tilldragande kvinna, skrattade och kastade med sin svarta hårman medan hon samtalade med Kimura. Marisha, lång med ögon som var blåare än Kimuras och vackra drag som var så stränga till och med Harin hajade till inför dem, instruerade med skarpa gester de fyra männen som ledde packhästarna. Alla andra samlade sina tyglar. Det föreföll som om allihop gjorde sig redo att lämna gläntan. Shireen var en förtjusande kvinna, även om hennes skönhet naturligtvis minskades av bristen på smycken och den enkla vita klänning hon bar. De landbundna verkade inte finna någon glädje i färger. Till och med hennes mörka mantel var kantad med vit päls. Katjuan har bett... Beordrat mig att vara er hjälpreda, vågfru, sa hon och böjde respektfullt huvudet. Jag ska svara på era frågor i den utsträckning jag kan och hjälpa er med sederna i den mån jag känner till dem. Jag inser att ni kan känna er besvärade i mitt sällskap, men när Katjuan befaller måste vi lyda. Shalon log. Hon betvivlade att Eichedén visste att en hjälpreda på skeppen var vad de landbundna skulle kalla en tjänare. Harin skulle förmodligen skratta och vilja veta huruvida Eichedén kunde tvätta linne så att det blev riktigt rent. Det skulle vara skönt om hon blev på gott humör. Harin skrattade emellertid inte. Istället rätade hon på sig i sadeln så att det såg ut som om hon fått en stor mast som ryggrad och spärrade upp ögonen. Jag känner mig inte besvärad, förresten. Jag föredrar bara att ställa mina frågor till någon annan. Till Katjuan. Ja, till Katjuan. Och jag behöver sannligen inte lyda henne eller någon annan. Ingen, utom skeppsfrun. Shalon rynkade pannan. Det var olikt hennes syster att tala så osammanhängande. Harin tog ett djupt andetag och fortsatte med stadigare röst. Men på sätt och vis var det hon sa precis lika konstigt som det föregående. Jag talar för skeppsfrun över Athanmere, och jag kräver den respekt som tillkommer mig. Jag kräver det. Hör du det? Hör du det? Jag kan be henne att utse någon annan, sa Shireen med tvivlande tonfall, som om hon inte väntade sig att kunna förändra någonting genom att fråga. Ni måste förstå att hon gav mig mycket specifika instruktioner den där dagen. Men jag borde inte ha tappat humöret. Där felade jag. Dåligt humör jagar bort logiken. Jag förstår att man lyder order, morrade Harin, nu hopkrupen i sadeln. Hon såg ut att vara redo att kasta sig över Shireen. Jag är för att man lyder order, nästan väste hon. Däremot kan man glömma order som man har utfört. Man behöver inte längre tala om dem. Förstår du? Shalon sneglade på henne med stora ögon. Vad pratade hon om? Vilka order hade Shireen utfört? Och varför ville Harin att de skulle glömmas bort? Moad försökte inte dölja sin förbryllade min. Harin var medveten om hans blickar och såg ut som ett åskmoln. Shireen verkade inte märka någonting. Jag kan inte förstå hur man skulle kunna glömma någonting med avsikt, sa hon sakta. Tunna väck hade lagt sig över hennes panna. Men jag förmodar att vi borde låtsas göra det. Är det vad ni menar? De pärlsmyckade flätorna som hängde fram ur mantens huva rasslade när hon skakade på huvudet åt dessa dumheter. För all del. Jag ska besvara era frågor så gott jag kan. Vad önskar ni veta? Harry lät höra en ljudlig suck. Det kunde ha varit av otålighet, men Shallon fick en känsla av att det var lättnad. Lättnad. Lättad eller ej, Harry blev i varje fall sitt gamla jag igen, självupptagen och dominerande. Hon mötte Aisha Janes blick som om hon försökte få kvinnan att titta bort. Du kan berätta var vi är och vart vi är på väg, sa hon. Vi befinner oss bland Kintaras kullar, sa Catchwan som plötsligt dykte upp framför dem. Hennes häst stegrade sig och sparkade i luften så att snön yrde. Och vi ska till Bortre Madding. Inte nog med att hon höll sig kvar i sadeln, hon verkade inte ens märka djurets krumsprång. Befinner sig Coramore i detta Bortre Madding? Det sägs att tålamod är en dygd, vågfru. Även om Kalsuan använde Harins titel vittnade hennes uppträdande inte om någon respekt, långt därifrån. Ni rider med mig. Håll takten och försök att inte ramla av. Det skulle vara otrevligt om jag måste låta er forslas dit som ett par hösäckar. När vi kommer fram till staden håller ni er tysta såvida jag inte säger till er att tala. Jag tänker inte låta er ställa till med bekymmer genom er okunnighet. Ni ska låta Shireen vägleda er. Hon har sina instruktioner. Shallon var beredd på ett raseriutbrott från Shireen. Men hennes syster höll tand för tunga, och män med uppenbar möda. När Catsuan vände sig bort muttrade Shireen ilsket för sig själv, men bet ihop när Shireens häst började röra sig. Tydligen var det inte meningen att någon ACD skulle höra vad hon muttrade om. Att rida med Catchwan visade sig innebära att rida bakom henne, söderut mellan träden. Alana och Varin red verkligen jämte kvinnan, men när Harin försökte sälla sig till dem räckte det med en blick från Catchwan för att med all önskvärd tydlighet visa att ingen annan var välkommen. Än en gång uteblev den väntade explosionen. Istället blängde Harin av någon anledning på Sarin och höll sen in så att hon kom mellan Shallon och Moad. Hon brydde sig inte om att fråga Shireen, som red på andra sidan Shallon, någonting mer, utan nöjde sig med att blänga på kvinnorna som red framför dem. Om Shallon inte känt Shireen så väl skulle hon ha sagt att blicken hon gav dem var mer tjurig än arg. Shallon var för sin del glad att få rida under tystnad. Det var svårt nog att rida på en häst utan att behöva prata samtidigt. Dessutom grep hon plötsligt varför Shireen uppförde sig så besynligt. Det måste vara för att Harin försökte lugna vattnen mellan dem och Aesedena. Så måste det vara. Harin tyglade aldrig sitt humör om det inte var absolut nödvändigt. Ansträngningen av att kontrollera det nu måste få henne att koka inombords. Och om hennes ansträngningar inte fick önskat resultat skulle hon koka Shallon istället. Blotta tanken gav Shallon huvudvärk. Ljuset hjälpte och styrde hennes steg. Det måste finnas något sätt att slippa spionera på systern utan att få alla hedersmärken borttagna från kindkedjan och bli satt att tjänstgöra på en prom under någon segelfru som ständigt grunnade över varför hon inte fått någon högre befattning och tog ut sin besvikelse på allt och alla omkring sig. Och lika illa var att Michelle kunde förkunna att deras äktenskapslöften var brutna. Det måste finnas någon lösning. Då och då vred hon sig i sadeln och tittade på Aesedena som red bakom dem. Av kvinnorna längst fram skulle hon i varje fall inte få veta någonting. Varin och Catchwan utbytte titt och tätt några ord. Men då lutade de sig nära varandra och talade så tyst att ingen annan hörde. Alana verkade ha sina tankar på vad som låg framför dem och blickade oavvänt mot söder. Två eller tre gånger red hon några steg i förväg innan Catchwan manade henne tillbaka med en lågmäld tillsägelse. Alana lydde motvilligt med en mörk blick eller en sur min. Catchwan och Varin verkade oroliga för kvinnan. Catchwan klappade henne på armen på nästan samma sätt som Shallon klappade sin häst på halsen, och Varin log mot Alana som om kvinnan höll på att hämta sig från någon sjukdom. Vilket inte sa Shallon någonting, så hon ägnade sina tankar åt de andra. På skeppen steg man inte i graderna bara genom sin förmåga att väva vinden, förutspå vädret eller ange en position. Man måste kunna utläsa den avsikt som låg mellan orden i en order, tolka små gester och miner. Man måste lägga märke till vem som underkastade sig vem, även på det mest subtila vis. För det fanns gränser för hur långt man kunde ta sig med bara mod och skicklighet. Fyra av dem, Nishun och Arian, Beldane och Elsa, red i grupp, inte så långt bakom henne. Men egentligen var de inte tillsammans utan delade bara på samma utrymme. De talade inte sinsemellan eller såg på varandra. De verkade inte tycka särskilt mycket om varandra. I sina tankar placerade Shallon dem i samma båt som Serene. Aes Sedena låtsades att de alla var enade under Cadsuan. Men det var tydligt att det inte var sant. Meris, Corell, Kumira och Daigain var besättning i en annan båt där Cadsuan förde befälet. Alana verkade vara i den ena båten än den andra, medan Varin på något sätt verkade tillhöra Cadsuans båt men ändå inte satt i den. Hon kanske simmade bredvid medan Cadsuan höll hennes hand. Och som om inte allt detta var tillräckligt förvirrande så fanns dessutom frågan om vem som visade vem respekt. Konstigt nog verkade det som om Aes Sedena värderade styrka med kraften högre än erfarenhet eller skicklighet. De rangordnade sig efter styrka, som jung men i bråk på en hamnkrog. Alla underkastade sig förstås Cadsuan, men bland de andra fanns det en del besynligheter. Efter deras egen hierarki borde några i Nishuns båt kunna vänta sig respekt från några av dem i Cadsuans. Men även om de som borde visa dem respekt gjorde det, så var det ungefär som om de visade respekt för en överordnad som gjort sig skyldig till någon fasansfull förbrytelse som alla kände till. Enligt denna hierarki stod Nishun högre än någon annan förutom Cadsuan och Meris. Men inför Daigain, som befann sig allra längst ner, uppträdde hon trotsigt som om hon var medveten om detta brott. Detsamma gällde de andra i hennes båt. Alltsammans var mycket diskret. En lätt höjd haka, en svag krökning av ett ögonbryn, en böjning av läpparna. Men för någon tränad i att klättra i skeppens rangstege var det tydligt. Kanske fanns det ingenting där som kunde vara henne till hjälp. Men om hon ville repa drev fanns det inget annat sätt att börja än att leta upp en trådände och dra. Vinden började friska i. Byarna tryckte manteln platt mot hennes rygg och fick flikarna att flaxa på ömse sidor om henne. Hon märkte det knappt. Väktarna kunde vara en annan tråd. De red allihop längst bak, skymda av Aes Sedena som red bakom Nishun och de andra tre. Sanningen att säga hade Shallon väntat sig att 12 Aes Sedir skulle ha fler än 7 väktare tillsammans. Hon hade trott att varje Aes Sedir hade minst en. Hon skakade irriterat på huvudet. Utom röda Aya förstås. Hon var inte alldeles okunnig om Aes Sedir. Hur som helst var frågan inte hur många väktare det fanns, utan huruvida allihop verkligen var väktare. Hon var säker på att hon hade sett även gråsprängde gamle Daimer och bildsköne Jahar klädda i svarta rockar innan de plötsligt sällat sig till Aes Sedena. Vid det tillfället hade hon inte velat titta allt för nära på svartrockarna, och om sanningen skulle fram hade den täcka Aelil gjort henne halvblind också. Men hon var säker. Och hur den förhöll sig med Iben var hon nästan säker på att de båda andra var väktare nu. Nästan. Jahar lystrade lika snabbt som Nathan och Basin när Meris sa någonting. Och att döma av hur Corell log mot Daimer var han antingen hennes väktare eller hennes sängvärmare. Och Shallon kunde inte tänka sig att en kvinna som Corell skulle låta en nästan skallig, styrbent gubbe krypa ner hos henne. Må så vara att hon inte visste så mycket om Aes Sedir. Men hon var helt säker på att det inte var gängse bruk att binda sig till män som kunde leda kraften. Om hon kunde bevisa att de hade gjort det skulle det kanske ge henne en möjlighet att befria sig från Cadsuan. Männen kan inte längre leda kraften, mumlade Serene. Shallon snodde runt i sadeln så snabbt att hon fick grabba tag i hästens man för att inte ramla av. Vinden blåste manteln över huvudet på henne och hon fick tvinga ner den innan hon kunde titta ordentligt igen. De var just på väg ut mellan träden ovanför en bred väg som kom ner från kullarna och svängde av söderut mot en sjö kanske en mil bort. De hade kommit till utkanten av ett slätt landskap täckt med brunt gräs, ett hav av brunt som fortsatte till horisonten. Sjön i väster kantad av en smal vassmark var en ynklig vattensamling. Inte mer än 10 mil lång där den var som längst och inte ens lika bred. I mitten låg en ö, omgiven av en hög mur med insprängda vakttorn så långt hon kunde se och täckt av en stad. Hon tog in allt detta med en hastig blick och spände sedan ögonen i Shireen. Det var nästan som om kvinnan hade kunnat läsa hennes tankar. Varför kan de inte leda kraften? Frågade hon. Har ni stillat dem? Hon trodde att det var rätt ord. Men efter vad hon hade hört ledde detta till att mannen dog. Hon hade alltid utgått från att det var en förmildrande variant av avrättning av okända skäl. Shireen blinkade till och Shallon insåg att Aishidén hade talat för sig själv. Hon betraktade Shallon en stund medan de följde Cadjoan ner för slänten. Sen vände hon åter blicken mot staden på ön. Du lägger märke till saker, Shallon. Det kanske är bäst att du behåller vad du har lagt märke till angående männen för dig själv. Som att de blivit väktare, sa Shallon tyst. Är det därför ni har kunnat binda dem till er? För att ni har stillat dem? Hon hade hoppats kunna lirka fram ett medgivande. Men Aishidén sneglade bara hastigt på henne. Hon sa ingenting mer förrän de hade nått kullens fot och ridit ut på vägen efter Cadjoan. Vägen var bred och hård av mycket trafik, men de hade den för sig själva. Det är inte precis någon hemlighet, sa Shireen till sist. Inte särskilt villigt med tanke på att det inte var hemligt. Men inte heller är det särskilt välkänt. Vi talar sällan om Bortre Madding, utom de systrar som kommer därifrån. Och inte ens de besöker staden särskilt ofta. Inte desto mindre borde du få veta det innan vi kommer fram. Staden har en cheer and grill. Eller kanske 3 cheer and griller. Ingen vet. De, eller den, får inte studeras. Lika lite som de kan föras därifrån. De måste ha tillverkats under världsfallet, när skräcken för galningar som ledde kraften tillhörde vardagen. Men att betala ett sånt pris för sin säkerhet. De pärlprydda flätorna som hängde fram över hennes bröst trasslade ihop sig när hon klentroget skakade på huvudet. Dessa Tear and Greeler härmar en Steading. I varje fall på det sätt som har någon betydelse. Även om jag betvivlar att en ogier skulle se saken så. Hon suckade dystert. Shallon stirrade på henne och utbytte förvirrade blickar med Harin och Moward. Hur kunde en ACD vara rädd för fabler och amsagor? Harin öppnade munnen men tecknade sen åt Shallon att ställa den uppenbara frågan. Ville hon att Shallon skulle försöka bli vän med Shireen också för att hjälpa Harin att komma ut på mer lättseglade vatten? Shallons huvudvärk blev bara värre, men hon var nyfiken också. På vilket sätt då? Frågade hon försiktigt. Trodde kvinnan verkligen att det fanns ett folk som var 5 famnar långa och sjöng för träden? I sagorna var det någonting om yxor också. Här kommer 11:an för att knycka din sockertopp. Här kommer ogen för att hugga av din huvudknopp. Ljus, den ramsan hade hon inte hört sedan Harin gick i ledband. Eftersom deras mor klättrade i rangstegen hade hon fått uppfostra Harin tillsammans med sitt första egna barn. Shireens ögon blev stora av förvåning. Vet du verkligen inte det? Hon vände åter blicken mot östaden framför dem. Hon såg ut som om hon blivit beordrad ner i kölsvinet. I en Steading går det inte att leda kraften. Det går inte ens att känna urkällan. Ingen väv som spunnits utanför kan påverka vad som sker där inne. Inte för att det har någon betydelse. Här finns i själva verket 2 städningar. Den ena inuti den andra. Den större påverkar män. men vi kommer in i den mindre innan vi når fram till bron. Ni kommer inte att kunna leda kraften där, sa Harin. Nej, se det, nickade utan att vända blicken från staden, och ett tunt, kyligt leende spred sig över Harins läppar. När vi har hittat logi kanske du och jag kan pratas vid om instruktioner. Läser ni filosofi? Serene såg överraskad ut. Det är inte många som bryr sig om instruktionsteorin nu för tiden. Men jag har alltid ansett att det finns mycket att lära där. En diskussion skulle vara trevlig för att jaga tankarna från annat. Om Cadsoan ger oss tid till det. Harin tappade hakan. Hon var så upptagen av att stirra på Echidén att hon glömde hålla sig fast i sadeln och skulle ha ramlat ur om inte Moa i sista stund tagit hennes arm. Shallon hade aldrig hört Harin nämna filosofi, men hon brydde sig inte om vad det var hennes syster pratade om. Hon tittade på Bortre Madding och svalde hårt. Hon hade förstås lärt sig att hölja en kvinna så att hon inte kunde leda kraften, och själv blivit höljd under träningen. Men när man var höljd kunde man ändå känna urkällan. Hur skulle det kännas att inte kunna förnimma den, som solen strax utom synhåll? Hur skulle det kännas att mista solen? Medan de red närmare sjön kände hon sig mer medveten om urkällan än hon hade gjort någon gång sedan den första fröjdefulla beröringen. Hon kunde nätt och jämnt hålla sig från att dricka ur den. Men Isidena skulle ha sett skenet och vetat vad hon gjorde. Och förmodligen varför. Hon tänkte inte dra skam över sig själv eller Harin på det sättet. Små och tunna farkoster var spridda över vattenytan. Ingen mer än 6 eller 7 famnar lång. En del tog in nät, andra drog sig fram med långa åror. Att döma av dyningarna som rullade fram över vattnet och ibland slog i varandra så att det slog upp små skummande fontäner skulle segel antagligen vara lika mycket hinder som hjälp. Inte desto mindre var båtarna någonting nästan bekant, även om de inte kunde mäta sig med de smäckra 4:orna, 8:orna och 12:orna som fanns ombord på skeppen. En liten tröst bland allt det främmande. Vägen ledde ut på en landtunga som stack en dryg halvmil ut i sjön. Och plötsligt försvann urkällan. Serene suckade, men visade inga andra tecken på att hon hade märkt det. Shallon fuktade läpparna. Det var inte så illa som hon hade fruktat. Det fick henne att känna sig tom, men det kunde hon stå ut med. Bara hon inte behövde stå ut med det för länge. Vinden som slog och piskade och försökte stjäla deras mantlar kändes plötsligt mycket kallare. På landtungans spets fanns på ena sidan en liten by av grå stenhus med mörka skiffertak som stod mellan vägen och vattnet. Bykvinnor som konkade på stora korgar stannade upp vid åsynen av ryttarna. Mer än en av dem tog sig åt näsan medan de stirrade. Shallon hade vant sig vid detta stirrande i Carhain. I vilket fall som helst drogs hennes blickar till befästningen mitt emot byn. En 5 famnar hög mur av tätt liggande stenblock med torn i hörnen där soldater spanade ut genom sina gallervisir. En del av dem höll laddade armborst. Från en stor järnbeslagen port i den del av muren som låg närmast bron kom fler hjälmklädda soldater ut på vägen. Män i rustningar av fyrkantiga stålplattor och med ett svärd broderat i guld på vänster axeln. En del bar svärd vid sidan, andra hade långa spjut eller armborst. Shallon undrade om de trodde att Echidena skulle försöka ta sig in med våld. En officer med en gul plym på hjälmen tecknade åt Cadsoan att stanna och steg sedan fram till henne medan han tog av sig hjälmen och släppte fram ett gråsprängt hårsvall som nådde honom till midjan. Hans ansikte var hårt och missnöjt. Cadsoan böjde sig ner ur sadeln för att utbyta några lågmälda ord med mannen och tog sedan fram en trind börs ur ena sadelväskan. Han tog emot den och steg tillbaka, samtidigt som han vinkade fram en av soldaterna, en lång benig kar utan hjälm. Han höll i ett skrivbräde och hans midjelånga hår var liksom officerens samlat i nacken. Han böjde respektfullt på huvudet innan han frågade om Alernas namn och skrev ner det mycket omsorgsfullt med tungan mellan tänderna och åtskilliga pauser för att doppa pennan i bläcket. Den buttra officeren stod med hjälmen vilad mot höften och studerade sällskapet med uttryckslös min. Börsen hängde slappt från hans hand som om han hade glömt bort den. Han verkade inte medveten om att han hade talat med en ACD. Eller så kanske han inte brydde sig om det. Här skilde sig inte en ACD från någon annan kvinna. Kärlon rös. Här skilde hon sig inte från någon annan kvinna. Hon var berövad sina gåvor så länge hon stannade. Berövad dem. De skriver upp namnen på alla utlänningar, sa Shireen. Rådsdamerna vill veta vem som är i stan. En vågfru skulle de kanske släppa in utan mutor, sa Harin torrt. Den benige soldaten som just vänt sig från Alerna hajade till som de flesta landburna inför Kärlons och Harins smycken innan han kom fram till dem. Ert namn, nådiga fru, om ni behagar, sa han hövligt till Shireen och böjde huvudet igen. Hon gav honom det utan att säga någonting om att hon var ACD. Kärlon sa också sitt namn utan åthävor, men Harin tog med sina titlar. Harin, din Togara, två vindar. Vågfru för Shodrains klan. Utomordentligt sändebud för skeppsfrun över Athanmere. Mannen blinkade, sen bet han sig i tungan och böjde sig över skrivbrädet. Harin blängde på honom. När hon ville imponera på någon förväntade hon sig att de skulle bli imponerade. Medan den benige mannen fortsatte pränta trängde sig en undersättsig hjälmklädd soldat med en läderväska över axeln in mellan Harins och Moads hästar. Innanför visirets skaller syntes ett rynkigt ärr som drog upp hans läpp i någonting som liknade ett hånleende. Men han bockade sig respektfullt mot Harin och sen försökte han ta Moads svärd. Ni måste tillåta detta. Eller lämna era vapen här tills ni lämnar staden, skyndade sig Shireen att säga när svärdskären ryckte skidan ur den undersättsige mannens händer. Det var den här tjänsten som Cadsuan betalade för, vågfru. I Bortre Märding får ingen man bära något annat vapen än sin slidkniv om det inte är fredsförseglat så att han inte kan dra det. Inte ens murgardet som dessa män tillhör får ta med sitt svärd från sin tjänstgöringsplats. Stämmer inte det, frågade hon den magre soldaten som instämde att nog stämde det alltid. Och hur var väl det? Moward ryckte på axlarna och drog upp svärdet med skida och allt ur skärpet. Och när mannen med det ständiga hånleendet begärde att få dolken med elfenbens skaft också lämnade han över den med. Mannen stack den långa dolken innanför bältet, tog fram en rulle med tunn metalltråd ur sin väska och började flinkt göra ett fint nät runt svärdet. Då och då gjorde han ett uppehåll för att ta en sigillpress från bältet och vika en liten blyskiva runt trådarna. Men hans händer rörde sig med snabba, väl inövade rörelser. Listan med namn kommer att kopieras och vidarebefordras till de båda andra broarna, fortsatte Shireen. Och på utvägen måste männen visa upp sina vapen med obrutna sigill. Annars hålls de kvar till en domare fastställer att inget annat brott har begåtts. Även om så inte har skett är straffet höga böter och prygel. De flesta utlänningar lämnar sina vapen innan de går in i staden för att slippa avgiften. Men i så fall skulle vi vara tvungna att välja denna bro även på utvägen. Ljuset alena vet åt vilket håll vi kommer att vilja färdas när vi ska härifrån. Shireen tittade på Cadsuan som verkade få hålla tillbaka Alerna från att rida över bron ensam och tillhör nästan ohörbart. Jag hoppas i varje fall att det är så hon tänker. Shireen fnös. Det här är löjligt. Hur är det meningen att han ska försvara sig? I Bortre Märding behöver ingen man försvara sig, nådiga fru. Den undersättsige mannens röst var hes men lät inte hånfull. Han konstaterade bara det uppenbara. Det ser gatugardet till. Om vi lät vem som helst gå runt med svärd så skulle det snart vara lika illa här som överallt annars. Jag har hört hur det är på andra ställen, nådiga fru. Och så vill vi inte ha det här. Sen bugade han sig mot Harin och fortsatte längs kolonnen, följd av mannen med skrivbrädet. Moad undersökte raskt svärdet och dolken, båda prydligt invirade, och satte sen tillbaka dem innanför skärpet, noga med att inte sigillen skulle fastna i tyget. Svärd är bara till nytta när förnuftet tryter, sa han. Harin fnös igen. Kärlon undrade hur den undersättsige soldaten hade fått sitt ärr, om det nu var så tryggt i bortre Märding. Det hördes protester från bakre delen av kolonnen där de andra männen var, men de blev snabbt nedtystade. Av Maurice kunde Kärlon nästan lova. Den kvinnan kunde ibland få Cadjoan att verka släpphänt. Hennes väktare var som amajarernas vakthundar, dresserade att anfalla om man visslade. Och hon tvekade inte det minsta inför att skälla ut de andra i Sedernas väktare. Det dröjde inte länge förrän alla svärd var fredsförseglade och packningen genomsökt efter dolda vapen. De red ut på bron till klangen av hästskor mot stenläggningen. Kärlon försökte ta in allting. Inte så mycket av intresse som för att få bort tankarna från vad som saknades. Bron var platt och lika bred som vägen bakom dem. De låga stenräckorna på sidorna skulle hindra en vagn från att kana ner i vattnet, men inte ge skydd åt angripare. Den var lång också, kanske så mycket som 3/4 mil, och spikrak. Då och då passerade någon av båtarna under den, vilket de inte skulle ha kunnat göra om de haft master. Höga torn kantade den järnbeslagna stadsporten. Shireen upplyste om att det var Caimlin-porten, där vakter med det gyllene svärdet på axeln bugade sig för kvinnorna och kastade misstänksamma blickar på männen. Gatan innanför. Det tjänade ingenting till att försöka vara uppmärksam. Gatan var bred och rak, full med folk och kärror, kantad med stenhus på 2 eller 3 våningar, och alltihop kändes som ett enda virvar. Urkällan var borta. Hon visste att den skulle komma tillbaka när hon lämnade platsen. Och ljus, hon ville härifrån med en gång. Men hur länge skulle det dröja? Coramore kanske fanns i staden. Och Irene ämnade hålla sig fast vid Coramore. Kanske för att han var den han var. Kanske för att hon trodde att han skulle kunna hjälpa henne att bli skeppsfru över Athenmere. Tills Harin gav sig av och tills Cadjoan befriade Kärlon från deras avtal skulle hon ligga för ankar här. Här, där urkällan inte fanns. Serene pratade oavbrutet, men Kärlon hörde knappt vad hon sa. De korsade ett stort torg med en stor kvinnostaty i mitten. Men Kärlon uppfattade bara hennes namn, Aenion av Harin. Trots att hon förstod att Shireen förklarade varför kvinnan var så berömd i bortre Märding och varför statyn pekade mot Caimlin-porten. En rad kala träd delade gatan som de tog efter att ha lämnat torget. Bärstolar och täckvagnar och män i fjällpansar tog sig fram genom trängseln. Men det var bara hennes ögon som såg dem. Darrande kröp hon in i sig själv. Staden försvann. Tiden upphörde. Allting försvann utom skräcken för att hon aldrig mer skulle få känna urkällan. Aldrig förr hade hon insett vilken tröst dess närvaro hade skänkt henne. Den hade alltid funnits där, alltid utlovat obeskrivlig lycka. Ett liv så rikt att världen bleknade när kraften lämnade henne. Och nu var själva urkällan borta. Borta. Det var allt hon var medveten om. Allt hon kunde vara medveten om, den var borta.